Dvärgmånen bakom oss breder 2026 ut sig med löften, hot och besvikelser på sin horisont. Med dig på denna irrfärd mot framtiden finns givetvis vi i Obit Dictum. Och när jag säger vi menar jag mig själv, Tobias Nordström, och som vanligt rumtidens egen Pavel Tjechov, Billy Rimgard.
Hallå, hallå. Hur har mellandagarna varit mot dig?
Ja, svårt att säga. Alltså högt och lågt. Nej, men vad heter det? Framförallt högt. Men det är också så där, vad heter det? Ledig med två småbarn är ju både liksom det mysigaste som finns, men också inte riktigt att vara ledig.
Så att säga. Nej, exakt. Exakt.
Det är full rulle.
Mm, jag förstår. Jag var lite besviken här på den.
Jag ska bara lägga till, för det här, jag inser nu att det här är alltså första gången jag är själv, alltså inte med någon i min familj sen någon gång i mitten på december. Så att, ja.
Man sätts på olika typer av prövningar.
Så är det.
Själv var lite besviken faktiskt över att den här utlovade snöstormen som skulle komma. Det är inte så ofta som det i Stockholmsområdet går ut varningar om att man ska tappa upp vatten och lägga fram ljus och tändstickor och sånt och vara redo för den stora snöstormen, för att nu kommer det försvinna el och så vidare. Så det gjorde jag med stor förtjusning, men så hände ingenting. Snön blåste förbi, typ.
Så finns det ett The Boy Who Cried Wolf en The Boy Who Cried Wolf problematik här, tror du?
Ja, men det är ändå så pass sällan att jag tänker att man ändå tar det på allvar när det kommer. För det är inte så ofta den typen av varningar går ut. Men minibesviken blev jag. Minibesviken.
Jo, men det är ju liksom, alltså, man får ju tänka på sånt där. För det är ju risk att man då känner att, ja men, vad fan. Här preppade jag mig. Men grejen är ju att du preppar ju ifall att. Och nu finns det förhöjd risk, så att säga. Alltså, den gången det blir strömavbrott så är man ju jävligt tacksam för att man har preppat lite för ett eventuellt strömavbrott. Det är mer som en försäkring än någonting annat, får man väl tänka. Men på tal om stormar, den här snöstormen var jag inte så orolig för. Men däremot så körde ju alltså jag från, sist vi spelade in så satt jag i Umeå. Jag körde ju alltså med familjen från Umeå tillbaka till Stockholm mitt i stormen Johannes.
Men varför går du ut och körde mitt i stormen?
Ja, bra fråga så här i efterhand. Men vad heter det?
Nej, men så här, de körde ju liksom Hesa Fredrik som varning, apropå att ropa varg. Du bara,
Det var det första vi hörde när vi kom till Gävle och klev ur bilen på McDonalds var Hesa Fredrik. Så att,
jag känner att jag måste omvärdera liksom vilken backup man kan förväntas av dig i en zombieapokalyps.
Nej, men tänk bara... så här, det här var ju liksom träning, förberedelse. Jag har varit ute där, jag vet hur det är. Det var också så här, vi åkte ju vägar som inte var superfarliga, sådär, utan det är ju mer att det blev stopp på ställen där liksom träd hade vält, och lite oflax och sådär. Men så här, ja, så här i efterhand, borde kanske ha väntat en dag med att åka, men ja. Det var vad det var.
Zero fucks given.
Zero fucks given var det ju inte riktigt när vi satt i bilen och barnen började ledsna på att sitta liksom stå stilla i 3 timmar för att en långtradare inte kommer förbi ett välträd. Men då får man liksom bara äga beslutet. Det är liksom ingen idé att fundera på liksom, var det här så smart då, så att säga.
Nej, precis. Det är vad det är. Så får man liksom resonera. Jag vill bara göra en mini-uppföljning på förra avsnittet. Där babblade jag ju om mitt projekt 2025 som var att lära mig italienska. Och jag har fått 3 stycken personer som har sagt så här: åh, jag skulle vilja lära mig språk X, men jag har inte den där tiden. Men bra jobbat, typ, har de sagt. Och då så fick jag lite så här dåligt samvete, för jag tänkte ju så här, att anledningen till att jag ville berätta om det här var ju lite för att inspirera och för att så här, visa att så här, ja, men fan, det är möjligt trots att man har ett liksom, ja, även om man har ett liv så är det möjligt att genomföra sådana här saker. Men jag gjorde ju också ett medvetet val att gå all jävla in som en dåre liksom, och sidosätta allt annat under ett år bara för att se hur långt tar det här mig. Och då så inser jag att det där programmet, eller alltså förra avsnittet då, det kanske är demotiverande eftersom folk bara, med den där tiden, jag har inte möjlighet att göra det här. Han sa att han körde 2-3 timmar aktiv studie per dag, det kan inte jag. Och då kände jag att då landade ju det där lite fel, för grejen är så här att det räcker ju med 20-30 minuter liksom per dag, så kommer man fixa det. Så jag vill bara liksom uppmana alla som är sugna på att köra språk, men som tror att de inte har tid, så här, jag tror att man har tid om man bara kan hitta de där 20-30 minuterna och sen typ ändra lite i sina lyssningsmönster, så man går och lyssnar på poddar och sånt i sitt target language, så är det möjligt. Man behöver inte vara helt jävla dum i huvudet som jag.
Men jag tror också så här, vad heter det? Jag tycker inte du ska racka ner på dig själv. Dessutom tycker jag att det var ganska tydligt i avsnittet att både dels har det gått all in, men också att det här är liksom någonting som är ganska görbart. Och det ska också sägas att många har hört av sig och sagt att de blev väldigt inspirerade. Don't knock yourself. Jag tror att du gjorde det du set out att göra. Nu ska jag sluta prata engelska. Vad heter det? Men att du verkligen, att folk tänkte, fan, det där är nog kanske görbart ändå. Men sen så tror jag också att så här, en sak som du illustrerar som är viktig, tror jag, är det här med att, alltså, man har ju också tid som man inte tänker på att man har. Alltså jag säger inte så här att folk inte har liksom upptagna liv och det är full rulle hela tiden. Det vet jag att det är för alla. Men det är ju också det här med att vad man lägger sin tid på som är liksom någonting. Man tänker liksom så här, det där ska jag göra när jag har massa fritid. Att alla projekt och allting som man vill göra ska liksom ha den här, nu har jag 4 timmar ledigt, nu ska jag göra det. Men de slottarna kommer aldrig. Eller de kommer kanske så här en gång i kvartalet, en gång varannan månad, någonting sånt där. Så att det man behöver göra är också att hitta det här sättet med liksom 10 minuter här, 10 minuter där. Min sambo till exempel är expert på det när det kommer till att läsa. Alltså läsa böcker. Om hon börjar läsa en bok, då läser hon liksom så här, 2 minuter här, 5 minuter där, 1 minut där. Alltså så här, får in det bara när det finns en liten lucka. Då bara pang, upp med boken, läsa lite grann. Sen visst, det blir liksom inte den här, vad ska man säga, den här eskapistiska drömmen man har om att bara sjunka in i en bok. Men det är också ett sätt att liksom läsa, och jag tror verkligen på det när det kommer till en sån sak som språk. Att liksom, du pratade väldigt mycket bra om det här med liksom att få in det i någon slags vardagsgrej. Med att man lyssnar lite på någonting medan man gör någonting annat. Man alltså, jobbar med att så här, se hur kan jag bara lägga på det här ovanpå det som redan finns i min tillvaro på något sätt. Jag tror stenhårt på det där, att man, det är mer att man, så här, man vaskar väldigt mycket tid, och det här är ingen så här, vi måste bli mer effektiva, det är inte det jag menar, men att så här, ofta så tänker man att man ska ha massa förutsättningar för att göra någonting som egentligen inte finns, och man ska liksom inte tro att det är därmed är omöjligt att göra det, utan man får liksom bara skita i och scrolla Instagram några gånger om dagen, så har man helt plötsligt liksom lite extra tid att göra någonting annat på.
Jag är helt med på ditt tänk. Det är bra att du riktar fingret mot dem som använder det här som en ursäkt för att inte göra. Nu känner jag mig lite bättre. Ja, nej, men vad bra, då är vi tydliga med att det är absolut inte så att man måste, alltså, för att göra ett projekt så behöver man inte liksom bara sluta med allt annat, utan man bara kan lägga det projektet som ett lager ovanpå det andra.
Ja, men då sen tror jag också på det här med, det var du också inne på det, inte tänka på det som en liksom så här prestation, utan så här, det får bli vad det blir, måste man också ha någon slags inställning till, och liksom så här, tappar jag intresset efter 2 månader, ja, men då är det väl så, det är inte hela världen. Att man inte lägger den där vikten, tyngden på sig själv, att så här, nej, nu måste jag göra det här.
Jag hade ju liksom, det är intressant det där du säger, att så här, tiden finns, det är bara det att den kommer oväntat. Innan jag var småbarnsförälder så hade jag liksom, om jag skulle skriva någonting eller om jag skulle sätta mig och prodda någon musik eller så hade man liksom en startsträcka på flera timmar där liksom allt skulle vara perfekt. Man skulle liksom, man skulle koka sitt kaffe, man skulle titta på någon inspirerande YouTube, man skulle läsa något, man skulle, alltså det tog så, startsträckan var så lång för att man ville ha den här perfekta, det, man skulle hamna i stämning och det skulle vara inspiration och så här, nej men jag känner inte just nu att, så här, ja du vet. Men sen då när kidsen kom, som du sa, va, helt plötsligt har någon en oväntad tupplur på 30 minuter, bara, här är jag 30 minuter, nu kan jag starta upp grejen och bara köra. Men då var man tvungen att lära om och bara så här skippa allt fluff och bara gå rakt på kärnan i så här, jag ska göra ett signaturcollage till vårt specialavsnitt om heists. Då kan man inte sitta och vänta på den bästa, alltså att de optimala förutsättningarna ska komma för att man ska ha tid med det, utan man kanske hinner göra 5 sekunder, sen vaknar något barn. Och då är det inget, då är det det. Då får man pausa där och så får man plocka upp det senare. Så att, ja, det är faktiskt en skill i någon mån. Att kunna starta upp grejer utan startsträcka, det är skitsvårt. Men
jag tror så här, det är inte svårt, det är svårt att komma in i. Det är väl det som är, vad heter det, alltså att få in så att det beteendet kommer naturligt. Att istället för att tänka, nej men nu har jag bara en halvtimme, då hinner jag inte få ihop allting ändå, så då är det ingen idé. Det är att bryta det mönstret som är liksom det som är det svåra. När man väl bara har, jag tror att, jag övertygad om att när man väl bara lärt sig att nu har jag 10 minuter här, då hoppar jag in i den här grejen som jag tycker är kul. För det är också så här, det måste vara kul, annars så kommer du aldrig, annars så kommer det alltid vara mer attraktivt att göra någonting annat.
Ja.
Men har man bara den liksom motivationen med att nu har jag 10 minuter att göra det här roliga, då liksom får man göra det. Och sen samma sak där, återigen, då får det bli vad det blir. Det kommer kanske liksom inte bli exakt som man ville eller som man tänkte eller som man drömde om. Men det var det man fick.
Ja, och där är du inne på en jättebra grej. Jag hade ju aldrig lyckats med mitt projekt om det inte var så att jag hade skitkul när jag gjorde det. Det var liksom höjdpunkten på dagen var när jag fick kasta mig in i liksom de där grejerna. Och det är verkligen förutsättning, verkligen. Jag vill visa en bild för dig som du ska få.
Årets första bild.
Årets första bild.
Ja, nu ska man förklara. Det här är en... Det är många saker, en bild av kontraster kan man säga, mest för att det är saker som inte känns som att de hör ihop riktigt. Det är en enplans tegelvägg med ett ganska, liksom, vad ska man säga, asiatiskt tak, alltså ett tak som sluttar åt alla håll. Och så är det en stor med någon slags takpannor, och så är det en stor vit vägg, en gräsmatta framför, men den grejen som är liksom bilden, det Roland Barthes skulle kalla bildens punktum, är en stor NASA-logga målad på den här vita tegelväggen.
Och det är faktiskt, den är faktiskt inte målad, utan det är en skylt, en hängd skylt. Det syns inte riktigt på fotot. Bildtexten till det här är: "This is my backyard a couple of months ago after this NASA logo sign from the Neil A. Armstrong Flight Research Center at Edwards Air Force Base was hung up on our wall. I think we should always over budget for NASA, don't you agree? Hell, take just 10% of the military budget and put it towards one of the more beautiful things we accomplish as humans as human beings and Americans, the exploration of space and aeronautics and the pursuit of knowledge. We shouldn't have to look to compromised and politically conflicted oligarchs or corporations for our progression in these areas." 73 700 likes. Skrivet av, och här är lite oväntat, Jack White från The White Stripes.
Ja.
Han drar en lans för NASA. Och jag var inne på hans...
Han återkommer i den här podden på de mest oväntade ställen ändå. Jag vet inte, minns det, för några år sedan pratade vi om det här med motstånd och kreativitet. Vi pratade om ett klipp med Jack White när han pratade om att så här, göra allting lite svårare. Ställa klaviaturet lite för långt bort så man knappt hinner fram när man spelar live. Eller vad heter det, bara spänna upp en gitarrsträng på en spik och se vad kan jag spela med det här. Och nu är han tillbaka. Fast den här gången med NASAs budget i högsta hugg.
Efter att den här dök upp i mitt flöde så kollade jag hans profil. Och han samlar också på gammal flyg- och rymdmerch i form av t-shirts. Alltså så här gamla mission t-shirts och US Air Force t-shirts och sådana saker. Det känns lite som att Jack White kanske är vår nya Billy Corgan, som länge var ett running gag här i podden.
Fast jag tar Jack White mer på allvar än Billy Corgan av någon anledning.
Ja, båda kanske har kört, men båda har kört silverbrallor, eller? Det kanske inte Jack White har i och för sig.
Jo, men Jack White har säkert kört silverbrallor. Men Jack White har inte tyckt att så här, nu kommer alla vilja knulla mig när han tar på sig silverbrallorna på samma sätt som Billy Corgan tänker.
Nej, jag köper det.
Men han har ju en poäng. Det är, vad är det, 0,5% eller vad är det av den amerikanska budgeten som går till NASA. Det kan ju sprättas på en slant till, kan man känna.
Ja, men skönt att någon rider ut till försvar för utforskningen av rymden, tycker jag.
Vi ska delvis i alla fall hänga kvar lite vid rymden. Jag har nämligen gjort jobbet här åt dig och åt alla lyssnare och satt ihop en provisorisk, åtminstone kan man väl säga, Oddpod-kalender för 2026.
Mm-hmm. Hålltider, hållpunkter.
Exakt. Några, vad heter det? Det är liksom så här, plocka fram penna och papper, kalendern, filofaxen. Så ska vi krita in några grejer här, som du sa, hållpunkter för året 2026.
Det är kommer inte det här komma som en Google-kalender som man kan lägga
Det kommer
till,
absolut liksom? Inte göra. Jag skriver ner dem i ett anteckningsdokument. Det räcker gott och väl med arbetsinsatsen från min sida i det här. Därav ta fram penna och papper. Jag har bara plittat ner några datum som jag tänker så här, kan ge liksom lite så här hopp, lite saker att se fram emot 2026. Sen får vi väl se hur många av de här som äger rum och hur många av dem som blir glädjeämnen och hur många som bara inte blir någonting alls. Det vet man ju inte. Men det är åtminstone någonting att liksom så här, se fram emot. Känns som att det behövs i tider som dessa. Och jag kommer gå kronologiskt då, givetvis, så att vi betar av året. Och det första datumet då som ni kan skriva ner, notera i kalendern, är den 5 februari.
Mm.
Vet du vad som händer då?
Nej, ingen aning.
Då är det uppskjutning för Artemis 2, det stora rekogniseringsuppdraget inför nästa månlandning. Det här är alltså då en besättning av astronauter som kommer att göra en flygning runt månen och sen återvända till jorden. De kommer inte landa på månen, men de kommer passera runt månens baksida och återvända tillbaka till jorden. Det här är alltså då första gången en människa är så nära månen sedan 1972, när Apollo 17 var på månen. Så att det här är ju liksom så här... We're back.
Ja, lite grann. I like it.
Mm. Det ska sägas då, jag förutspår redan nu att det här kan komma att flyttas fram, det här datumet. Det är mycket som ska klicka. Det är liksom så, det här är första gången exempelvis som kapseln Orion flygs med besättning överhuvudtaget. Så att det är andra gången man använder den här SLS-boostern då, som ska användas i de kommande Artemis-uppdragen också. Men 5 februari alltså kan man... jag känner redan nu att jag kommer liksom följa det här så gott som dygnet runt. Alltså det här vill man ju ha på. Det är 10 dagar de kommer vara borta, de här personerna, när de kommer tillbaka. Det är ju, ja, känns aspeppigt på många sätt.
Finns det någon happening under turen? Eller är det mer att det är när de rundar månen liksom, det är det som är...
Det är väl det som är den stora, alltså, för det är ju den klassiska, när de är vid The Dark Side of the Moon, då har man ju ingen radiokontakt. Då vet man inte, tills de kommer tillbaka in i liksom, så här, ur månens skugga, så vet man inte, finns de längre? Ja. Så då är det ju klassiskt hålla andan några timmar och hoppas på det bästa lite grann.
Mm. Det är liksom en live-stream.
Ja, det kommer finnas massor av live-streams, garanterat. NASA kommer väl liksom slå på stora trumman och försöka få så mycket genomslag som möjligt. Ja, men det blir kul. Sen kanske inte lika kul, men ändå liksom värt att plita ner. 28/2, Palmemordet fyller 40.
Ja, och nu kan vi ju komma runt Skandiamannen igen, för han är ju avskriven. Det är väldigt...
Ja,
det är ju väldigt spännande.
Ja, ja det, och det är så här, vad heter det? Jag gissar att det kommer innebära, ja, men lite mer coverage än vanligt. Det kommer liksom så här snackas om lite extra. Återigen så kommer stora medier kanske säga, hur var det nu med Skandiamannen? Glänta på dörren och så vidare. Och så kan du sitta och skaka på huvudet över hur lite dålig koll de har och så vidare. De har inte läst för undersökningen.
Du gläntar på dörren här för ett par tunga Palmemordsavsnitt av Oddpod, är det så?
Ja, det hade inte varit dumt.
Ska se vad vi kan göra.
Ja, vi går fram en månad ungefär, 20 mars. Då har Project Hail Mary filmpremiär, eller biopremiär. Det är alltså filmatiseringen av Andy Weirs bok, som jag tror vi har snackat om några gånger här i podden. Som, om jag minns rätt, både du och jag tyckte väldigt mycket om.
Jag tyckte jättemycket om de sociala... Alltså så här, han har ju en tendens att vara lite överresearchad på de tekniska bitarna. Men i den tyckte jag... styrkan var de sociala bitarna, interaktionerna mellan, ja, no spoilers, men alltså interaktionerna tyckte jag var så otroligt fina.
Ja, och jag kan säga, om ni tycker liksom det här låter småintressant men är väldigt spoilerkänsliga, kolla inga trailers, för trailersarna avslöjar väldigt mycket, har jag sett. Jag gissar att när filmbolaget vill sälja den här, så vill de väl kanske inte sälja det på mysteriet, utan sälja på andra saker. Ryan Gosling i huvudrollen, och jag känner att så här, det, anledningen till att det här är intressant är lite grann för att det känns som att det kan vara lite do or die för hård science fiction som stor produkt. Alltså floppa den här filmen, då blir det ingen mer hard sci-fi på bio de kommande 10 åren, eller 5 åren i alla fall. Mot om den går bra då kanske det helt plötsligt blir jättemycket hard sci-fi-film. Också bara kul att det är liksom visst baserat på en bok, men det är liksom det är sci-fi, men det är inte Star Trek, Star Wars och så vidare och så vidare. Sen då 26 april, nytt jubileum, 40 år sedan Tjernobyl.
Just det. Ja.
Lär också, vad heter det, leda till en del, vad heter det, rapportering, en del tillfälle att kanske se om dokumentärer, se om Tjernobyl-serien, lyssna på saker. Ja, ett jubileum helt enkelt. Vi hoppar fram till den 12 maj. Då kommer den senaste boken i Anne Leckys Imperial Reach-universum. Den heter Radiant Star. Och jag tänker att det här är en bra grej. Om man liksom så här, har hört talas om Anne Leckie eller Imperial Reach-serien men inte läst, så är det här ett ganska bra tillfälle att hoppa på, för det här är en fristående bok som är liksom helt ny. Man behöver inte ha läst någonting annat i det här universumet, men det kan vara en bra väg in, det kommer aktualiseras. Kanske man vill läsa de andra böckerna i förberedelse inför det här släppet. Men det är väl det boksläppet jag ser kanske mest fram emot, åtminstone första halvan av det här året.
Jag har inte läst någonting i den, okay, faktiskt. Men bra skit antar jag, eftersom du tar upp det.
Ja, väldigt bra skit, skulle jag säga.
Min läslista är sinnessjuk efter fjolåret när jag inte läste någonting på du bara svenska läste, eller engelska.
Ja, du får läsa en läcka på italienska nu då.
Åh, fy fan. Ja, nej, jag vet inte. Nej, men jag har en diger läslista som, det kanske är så här projektet för 2026, att komma i kapp med alla böcker.
Sen då, två punkter på filmsommaren 2026. Den 17 juli så har Oddpod-favoriten Christopher Nolans filmatisering av Odysseen premiär. Jag känner lite att det här är Christopher Nolan jumping the shark.
Ja, ja. Det, på något sätt så var det liksom så... Det fanns i hans manuskript någonstans att via krigsfilmer gå in i Odysseen. Det var på något sätt så det var den snitslade banan för honom.
Ja, jag tänker liksom så här, anledningen till att jag har kritat in det här, för att jag förutspår lite grann så här, eller så här, det ska bli intressant att se, för det här kan vara liksom punkten då Oddpod och Christopher Nolan går skilda vägar lite grann kanske. Alltså så här, att här är du på väg åt ett håll som vi inte kan följa med.
Ja.
Vi har gått vid din sida under många år nu, men nu, ja.
Någonstans måste man markera. Men vet du om det är det liksom satt i en antik miljö eller är det en modern odyssé?
Nej, det är en antik miljö. Och det har ju redan liksom rasat diskussioner om... Det har kommit två trailers eller någonting sånt. Och sen har även då prologen, alltså öppningsscenen av filmen, läckt. Avfilmad från biografskärmar och annat. Och det har ju redan då rasats mot alla historiska felaktigheter. Bara, sådana där byxor fanns inte då. Ja, du vet.
Såklart, såklart. Ja, jag känner inte till det här och jag känner att jag behöver ha lite tid att smälta det. Det låter ju... Alltså så här, spontant låter det ju mer intressant att få veta mer om den tredje Nolan-brorsan som vi har varit in och snuddat på.
Mm.
Flyktigt. Med ett mörkt förflutet. Det låter mer intressant att gräva vidare i än att se Odysseen, tänker jag. Men varför blir det alltid så här? Varför? Ja, vi kan spara det till en annan gång. Jag tror inte det kommer bli bra.
Jag tycker att vi borde nästan sikta på att se den här. Vad heter det? Sist vi gick på bio tillsammans var väl typ The Dark Knight. Alltså, någonting sånt. Vi borde sikta på att se den här ihop och sen då avgöra. Är vi klara med Nolan nu? Eller har han liksom lyckats på något sätt med konststycket att göra Odysseen intressant?
Sist vi var på bio, det var när vi var på pressvisningen av Interstellar och satt third row center.
Ja, just det.
Precis som Christopher Nolan vill. Och bara det att second row center så kommer Peter Sipen och sätter sig med en jättehög hatt. Och någon bakom oss vrålar, ta av dig hatten för fan! Och han vänder sig om och ser upprörd ut, men då är det någon han känner. Men det är svårt, ja. Det är svårt att ha en stil och också passa på en biograf.
Ja, absolut. Den andra filmpunkten på sommaren då, som också är en gubbe som jag tror kan vara värd att hålla koll på, är Ridley Scott. För den 28 augusti så har The Dog Stars premiär, som jag gissar kommer bli Ridley Scotts sista film. Jag tror gubben dör snart.
Mm.
Och det här är då en postapokalypshistoria som... jag har inte läst, den är baserad på en bok, jag har inte läst boken... Men jag tror ändå att det här kan bli någonting småintressant. Jag tror att det kanske blir någonting mer än bara en post-apokalyps action-rökare.
Mm.
Även då i augusti, datum to be announced, så är det dags för Chang'e 7. Kinas rymdsond och rover som ska till månen. Den skjuts upp då där i augusti och ska landa på månens sydpol. Och den stora grejen här då, dels är att vi aldrig har varit på månens sydpol och har ganska dålig koll på vad som finns där, så den ska utforskas med den här rovern. Och den stora grejen är då att se, kan det vara så att det finns vatten på månen?
Mm.
Det ska vi då få reda på. Det här då kommer liksom bli som en följetong där under hösten. Den skjuts upp i augusti, den landar några dagar senare och sen då så är det väl hur lång tid det tar innan bilderna och uppgifterna och informationen börjar komma och vad Kina väljer att släppa etc.
Just det.
Så att det ska bli ändå spännande att följa. Den 1 september sen då, ytterligare ett jubileum, sista jubileumet i kalendern, då fyller nämligen Watchmen 40.
Mm.
Det första numret av Watchmen släpptes då den 1 september 1986. Förutspår även här att den kommer återupptas. Vad kan Watchmen säga om vår tid? Och just så vidare. Det. Sånt gillar ju kulturjournalister att pyssla med. Den 13 november så är det ett lite speciellt datum. Det är den 13 november 2026 räknades en gång i tiden ut som datumet då jordens befolkning skulle vara oändlig.
Jaha, alltså oräkningsbar. Så att
nej,
säga.
Oändlig. Alltså, det var så här, jag måste dubbelkolla datumet här. Det här var någonting som en matematiker räknade ut 1983, eller förlåt, en astrofysiker räknade ut 1983. Och att om man då tittar på jordens befolkningsökning de senaste 2000 åren, och räknar då ut, fortsätter kurvan, om befolkningen fortsätter öka i samma utsträckning och samma hastighet, då beräknade han ut då att den 13 november 2026 så kommer, vad heter det, jordens befolkning vara oändlig. Helt enkelt då, matematiskt så är kurvan då bara rätt upp. Det föds oändligt många barn per dag, ja. Helt enkelt. Så kommer det ju inte bli såklart, men jag tänker att det finns någonting där som vi kan prata om när det närmar sig. Någonting spännande i just den här typen av matematiska modeller, men också tillväxt och annat. I november också, inget datum satt här heller, så kommer det japanska rymdorganet skicka en sond till Mars för första gången. Eller till Mars största måne ska sägas för första gången. Månen Phobos. Och det här är ett ganska intressant mission som de är ute på. Den här sonden ska då ta prover och sen återvända till jorden. Det kommer ta några år, men det är ändå någonting värt att följa för att det finns intressanta egenskaper på månen Phobos som blir spännande att se. Det är liksom det sista stora rymddatumet som jag har noterat. Det finns några intressanta rymdgrejer till, men inte värda kanske att plita ner i kalendern just nu. Och sist då i kalendern, någon gång där november-december, gissar jag, så kommer tv-serieversionen av Neuromancer ha premiär på Apple TV, är planen just nu. Den görs bland annat av Graham Rowland som skrev ett gäng avsnitt av Fringe och Lost. Vi vet inte jättemycket, blir någonting som jag gissar att vi kommer prata om när det blir mer aktuellt.
Om jag inte missminner mig så har vi pratat om Neuromancer-serien. För den har ju pratats om, alltså det har ju varit i någon form av pre-production i säkert 10 år.
Nu är det ju i post-production då. Så
att... Exakt. Mm. Men jag har för mig att sist vi pratade om det här så valde vi glädjen. Att vi valde att inte vara skeptiska och tänka att det här kommer aldrig funka, utan vi valde peppen. Att fan vad kul med en Neuromancer-serie. Det ringer någon klocka hos dig?
Ja, absolut.
Ja. Och jag tänker att min första tanke när du, för ett ögonblick när du sa att det är premiär för Neuromancer-serien, så kände jag, ja fy fan. Men sen kom jag på mig själv, nej men skärp dig, välj glädjen, fan vad kul med Neuromancer-serie. Så att den blir väl nästan så här, normalt sett brukar vi vänta ett tag innan vi börjar prata om grejer, men den måste vi nästan punktmarkera. Det vore nästan tjänstefel av oss att inte punktmarkera den från premiären, så att säga.
Ja, men jag tycker det. Och sen är den liksom så här... Jag tror inte den kommer vara superdålig. Men skulle den vara superdålig så kan vi ju skita i det såklart. Men det är ändå... Det är väl vår plikt på något vis.
Ja.
Men så där har vi 2026 några hålltider.
Ja. Jag gillar det. Det här kommer bli vilket år ändå. Mm. Jag blir jätteglad, jag blir jättepepp.
Det känns så skönt att ha rivstarten med Artemis 2 här redan i början på februari. Någonting man verkligen kan liksom se fram emot.
Jag kan väl lägga till den här kalendern då. Början av maj så är det ju Everest-säsongen.
Just det.
Och
hur långt sträcker sig den, säger sen? Den börjar i maj.
Det är ju lite flytande numera, va? På grund av klimatförändringarna så är det ju inte, vad det var, som Nej. De säger. Men alltså, i vanliga fall så är det ju normalt sett från ungefär den 10 maj någonstans där fram till slutet av maj. Det är där man har luckan, där det liksom är tillräckligt fast mark för att det inte ska vara massa stenras och sådana saker, men det är samtidigt tillräckligt varmt för att man inte ska frysa ihjäl, och det är okej vindförhållanden där uppe och så vidare. Allting liksom ligger ganska bra där. Och Everest har ju varit ett jätteproblem de senaste 10 åren är det väl, för det har kommersialiserats och man kan köpa liksom en plats i en expedition, fast man kanske inte är lämpad som klättrare och så vidare. Så att vi har väl alla sett de här bilderna med köbildningen som brukar vara uppe vid the Hillary Step, en trång passage som man måste klättra upp för en och en i slutet av klättringen. Och det är alltså, då är man ju uppe på ganska hög höjd i den så kallade death zone, där liksom kroppen har börjat dö så fort man går över 8000 meter, och det gäller bara att försöka ta sig upp och ta sig ner innan man får för allvarliga skador.
Ja, är det syrebrist då, eller vad är det som...
Ja, det är allt möjligt. Det är allt möjligt. Alltså, du har så lite... blodkropparna är väl små, och alltså det är dels kylan, men sen så är det också höghöjdssjuka och syrebrist. Och, alltså det är... Mm-hmm. Du överlever inte så många dygn över the death zone. Och då blir det ett problem om det blir köer som är liksom 6 timmar långa med otränade jänkare som har köpt en plats för att
göra ett kryss på bucketlisten.
Exakt så. Men då är det ju så här att anledningen till att det kan bli en riktig shit show i år, det är att så här, man behöver ju, om man ska göra en Everest-expedition, så behöver man ändå avsätta ungefär 3 månader. För att först så ska du ta dig dit, sen så ska man börja med så här akklimatiseringsprocessen. När man bor i basecamp på 5000 meter ungefär, och sen så börjar man göra små turer upp och ner och förflytta sig successivt upp för berget för att vänja kroppen innan man kan göra den här sista the summit push. Så att det har ändå funnits ett form av filter i det, att så här, du måste ändå kunna avsätta 3 månader. Det är inte alla som kan det. Även om du kan pröjsa de där 130 000 eller vad det kostar för en plats i en expedition, så är det inte alla som har möjlighet att avsätta den där tiden och så vidare. Men det här förändrades lite förra året.
Förlåt, så jag förstår det. De här 3 månaderna då, är att du ska liksom vara vid basecamp i 3 månader?
Ja, precis. Ja,
det är så jävla länge alltså.
Man anländer i slutet av februari ungefär. Och så jobbar man... Alltså dels så ska du ju bekanta dig med miljön. Så här, hur funkar de här isglaciärerna? Hur funkar att klättra i dem?
Mm.
Dels så ska du anpassa kroppens syreupptagning, och sen så ska du också liksom hitta din plats i ett team någonstans. För när du är där uppe i the death zone och ingen kan tänka klart och liksom... Det är kris och panik. Alltså, hur funkar ni som ett team och hur samarbetar ni och så vidare. Men så här, det här naturliga filtret att så här, ja, men det är faktiskt bara folk som kan avsätta 3 månader. Det är på väg att försvinna. För förra året så var det 4 stycken britter från brittiska Special Forces som satt i höghöjdstält hemma i Storbritannien. Flög till Kathmandu, tog sig till Mount Everest och klättrade upp på ett par dagar utan den här typen av akklimatisering. Och hur funkade det då? Jo, då är det någon skön tysk forskare som har tagit fram en blandning som man andas in. En xenongas. Xenon är en av de ädla gaserna. Den är med på någon så här dopinglista sedan 2014. Och tydligen så gör den massa grejer då med syresättning och sådana saker som gör att så här, du behöver inte akklimatisera. Om du hela tiden har din snok i en sån här mask med xenongas från det att du anländer, så kommer kroppen att fixa en bestigning. För det gjorde de här fyra britterna. De var bara där ett par dagar liksom. Och det här är en jättekontrovers då, inte bara för puristerna som tycker att man ska klättra helst utan syrgas ens en gång, men ja. För nu så ska den här tyska forskaren och det här tyska företaget som också arrangerade britternas expedition, de ska börja sälja kortare Everest-resor. Mm. Jag vill säga sådana som bara tar en vecka eller någonting. Så att då är tanken att liksom...
Det är också något, det finns någonting bara sjukt i att bara urholka hela... Alltså det jag menar är på något sätt att bestiga Mount Everest gör man väl, jag fattar så här, att en del av det är såklart för att se utsikten, typ. Alltså att känna, nu är jag här på toppen. Men en mycket större del måste väl vara just liksom äventyret.
Ja, ja.
Om du tar bort äventyret, ja, då är det ju liksom, what's the point lite grann?
Deras tanke är ju då att man ska kunna preppa klienter hemma genom att de sover i höghustält och gör olika typer av förberedelser. Sen flyger man dit, de trycker in dem den här xenongasen, och bara får upp dem på toppen, tar det där fotot, tar ner dem. Men grejen är så här att det funkar ju inte riktigt så. För det är ju en massa andra grejer som händer under de här tre veckorna när du är där. Eller 4-6 veckor som du är där och akklimatiserar dig. Du blir bekant med terrängen. Du hamnar i ett mindset, du hittar fokus, för i basecamp det finns ingenting att göra. Du är bara där och liksom får koncentrera på din uppgift. Det är liksom, det är så mycket som att bekanta sig med utrustning. Alltså tänk sådana här klätter-crampons som man sätter på skorna som har liksom vassa piggar framme vid tårna som du ska kunna sparka in i isen. Så här. Det är inte alla som har använt sådana. Och det är ju faktiskt redan ett problem att det kommer folk som har köpt expeditioner som så här, i bästa fall har bestigit motsvarigheten till typ Kebnekaise. Och de är liksom inte i form, men man försöker släppa upp dem där ändå.
Mm.
Och det i kombination med att klimatförändringarna märks väldigt starkt på Everest. I år, eller 2025 då, så var det otroligt oberäkneliga vindar som dök upp från ingenstans som man inte har sett tidigare. Det är någon form av så här jetstream som svepte in och som tog expeditionerna lite som en, det blev en överraskning för dem, för att man inte sett det där tidigare. Det är liksom 1-2 grader varmare. Det finns stor oberäknelighet kring Everest som det är, och att då slänga in de här
speedrunnersarna.
Speedrunners, exakt. Vi får se om det här blir en verklighet, men det finns stor oro i någon slags Everest-community just nu att det här kommer kosta i form av liv, för att det inte, man kan inte ta genvägar på den här typen av berg.
Men finns det någon slags sån speedrunning-aspekt i det här? Alltså att de som är också hardcore, eller om man ska säga, att vill se hur snabbt kan man göra det här?
Ja, men jag tänker att så här, alltså jag tänker, om du är en elitbergsbestigare, så då behöver du ju betydligt mindre förberedelser än någon som är där på en så här turistexpedition, såklart. Och det finns ju en viss mått av så här speedrunning-grejer. Så här kan man, alltså det finns ju folk som till exempel bestiger alla 8000 meters berg under ett år, vilket är liksom en sinnessjuk uppgift, eftersom, ja, då får du bara några veckors förberedelse per berg. Liksom. Så att den typen av speedrunning finns ju. Men då pratar vi ju liksom topp 0,2% av klättrare. Det här är ju bara designat för att utöka upptagningsområdet av medelålderskrisande
mellanchefer.
Mellanchefer som vill kunna ta på sig någon slags krona.
Ja, de som inte tycker att det är coolt nog att ha sprungit ett maraton längre. Nu är det liksom...
ja. Ja, precis så. Ja, så vi får se. Men det där, det finns väl också någon form av natural selection i det här. Jag tänker att om man är så dum att man tänker, fan vad fint. Nu kan man bara göra det här på en vecka och man trycker i såna här jävla gasen. Ja, då kanske det inte är meningen att man ska komma ner igen heller.
jag tänker också, det du berättade med det här exemplet så var det alltså då ex-special forces-personer. Alltså
utan special forces.
Aktiva, ja, okej. Ja. Ja, ja. Jag tänker att de kan göra det betyder ju inte att min farsa kan göra det, så att säga.
Nej.
Så att det finns säkert fler aspekter i det där som man då kanske inte riktigt tar höjd för när man börjar sälja det här som en paketdeal.
Precis.
Nu då när vi går in i ett nytt år så skulle jag också vilja börja med att begrava en grej. Ut med det gamla, in med det nya och så vidare. Det var så här att i mellandagarna så satt jag och så upptäckte jag en grej som jag inte har sett förut, som jag tänkte att det här skulle kunna vara en grej för Oddpod. Har du sett filmen Eyes Wide Shut?
Länge sedan, men ja, det har jag.
Snabb summering av Eyes Wide Shut. En film med Tom Cruise och Nicole Kidman i huvudrollerna som handlar om att Tom Cruise ger sig ut i en vansinnesfärd en natt och hamnar med något slags hemligt sällskap av inflytelserika människor som har någon form av märkligt sexparty i en stor herrgård utanför en amerikansk storstad. Det här är liksom väldigt så någon slags konstig mardröm i en berättelse om relationer, avundsjuka, makt, sex och annat. Även då Stanley Kubricks sista film, och han dog ju då innan filmen hade premiär. Och det jag snubblade över då är en konspirationsteori som finns runt den här filmen. Nämligen att Stanley Kubrick dog av en hjärtattack. Och han dog inte då av naturliga skäl. Utan det som hände då var att han på något sätt bragde som livet för att man ville klippa om den här filmen. Och det här verkar finnas någon slags... Den här konspirationsteorin börjar i två ändar, kan man säga. Det finns två frön, eller vad man ska kalla det. Dels är det en intervju med Nicole Kidman där hon pratar om att den versionen som liksom är Eyes Wide Shut för oss är inte den versionen hon fick se när Stanley Kubrick visade liksom henne en tidigare version. Alltså att hon menar helt enkelt att den här filmen blev omklippt. Sen om den har blivit omklippt av Stanley Kubrick eller om det är en filmstudio som har klippt om den i efterhand, det vet man ju inte såklart riktigt. Men konspirationsteoretikerna hävdar ju då att Stanley Kubrick visade sin version för Nicole Kidman och sen då när han dog så klippte filmstudion om filmen och gjorde den till den vi har fått se. Det finns också andra personer som har jobbat med filmen som vittnar om att det här stämmer, alltså att det fanns en annan version som var klippt lite annorlunda. Men återigen så är det inte helt fastställt vilken av versionerna som är liksom, ja, vem som har gjort vad. Och det andra fröet då i det här handlar om att det finns en grej i slutet på Eyes Wide Shut, där spoiler alert, men det är egentligen ingen spoiler alert. Filmen slutar med att Tom Cruise, Nicole Kidman och deras dotter går runt i ett varuhus och pratar om saker som har hänt. Och i bakgrunden så ser man att dottern vandrar iväg med två stycken män, om man tittar noga. Och vissa då menar att det här är två män som syns tidigare i filmen. Och att det här helt enkelt då alluderar till ett annat slut som liksom så här då inte finns nu för att det har klippts om och så vidare. Och de här två sakerna då liksom har ju då fått liv på nätet, där man har liksom, som internet gör, gått bananas. Och spåren då leder snabbt till en fest som ägde rum 1972. För den här då sexritualen som Tom Cruise bevittnar, har man ju då funderat på sig, vad var det här egentligen? Vad drog Stanley Kubrick inspiration från för det här? Vad var det han ville säga och så vidare? Mm. Och 1972 då så anordnades en vad säger man på svenska, ball, bal säger man. Så svaren så var det inte. Nej. Exakt. En bal med surrealistisk tema i Frankrike, Château de Fréry i Frankrike, där då 200-300 väldigt celebra gäster var inbjudna. De fick kläder och smink och annat av surrealistiska konstnärer. Ledare för liksom så här, estetiken på den här festen var Salvador Dalí. Det var liksom bland de kända gästerna som var där fanns liksom Audrey Hepburn, Bridget Bardot, Grace Kelly, Yves Saint Laurent, alltså ja, den kultureliten anno 1972 helt enkelt, utspökade då i konstiga mönster, konstiga skulpturer i ansiktet, massa annat. Och det då folk menar är helt enkelt att så här, den här festen, nu har vi ingen täckning längre vill jag säga. Att den här festen har ägt rum, det vet vi, för det finns foton och grejer från den. Men nu då så rev vi oss ut i konspirationsteoriland. Det är helt enkelt att den här festen var liksom någon slags sexual kabal där det begicks olika saker. Det finns till exempel så här, foton från dukning och annat där det ligger dock. Alltså så här, leksaksbebisdockor som man då menar är liksom en symbol för att det har offrats barn och grejer på den här festen. Och nu då så kommer vi till när jag liksom sakta började backa ur rummet. Ja. För då är det då så att vilka var det som anordnade den här festen? Har du en gissning? Om du får skjuta, om du tänker, du bläddrar snabbt i konspirationsteori-kartoteket. Jag kan säga så här, det är en familj som anordnar den här, som ofta dyker upp i såna här sammanhang.
Ja, precis. Fan, jag har namnet på tungspetsen.
Det är Rothschild-familjen. Är det
såklart. Såklart. Det var det jag letade efter. Det är ju en gammal Alex Jones-favorit att skjuta prick på.
Ja. Absolut. Och det är ju då, när jag liksom så här nådde dit i den här konspirationsteorin, så inser jag ju direkt, okej, jag förstår. Jag ser var vi är på väg. Och så inser man direkt att så här, hela den här konspirationsteorin bygger på en idé om att det är judarna som styr allt.
It's the new world order!
Yeah. Det är den judiska eliten som då har mördat Stanley Kubrick för att han försökte avslöja sanningen om den judiska konspirationen och så vidare och så vidare. Och då kände jag så här, du vet, man börjar med så här, någon slags maktgrej med att så här, slutet på Eyes Wide Shut kan ha varit en annan film. Kan Stanley Kubricks död vara suspekt? Man bara säger, det här är spännande, det är saker jag tycker är intressanta. Ja. Jag fattar att så här, antagligen finns det absolut noll i det här, men det låter lite kittlande. Och sen så är man liksom 3, 4, 5 klick senare så är man bara, judarna styr världen, det var det här handlade om. Och det är liksom... galna människor som sitter i poddar och beskriver hur det här då liksom är det. Och då kände jag verkligen så här att här, det här konspirationsteorin är 2025, för det var ju då i mellandagarna jag satt. Och jag vill inte vara med mer.
Du checkar ut.
Ja, jag kände att nu är konspiration, jag är klar med konspirationsteorin.
Mm.
Är du med mig på det här tåget?
Jag är 100% med dig. Jag tycker att det är... Konspirationsteoretikerna kan ju ofta vara väldigt fantasifulla. Att det kittlar en bra bit på vägen. Liksom. Man stannar en filmframe någonstans och bara, vad är det som händer här? Ser ni där? Det glänser till där i fönstret. Och så kan man drömma upp liksom otroliga scenarion kring den där filmframen. En enda ruta, liksom. Men sen slutar det alltid i samma jävla skit som har tuggats i 2000 år om att det är judarnas fel. Och då känner man så här, men vad finns fantasin där då? Alltså så här, måste det alltid sluta i så här Rothschilds? Det är ju så här, fan hitta på något nytt. Fan, finns det inget kul? Alltså, det är så... jag tycker att de underlevererar slutledningen när man bara går på saken som har tuggats om och om och om igen.
Men det är väl så att om du är en, liksom, en konspirationsteoretiker som har köpt in på det konceptet, så är det väl snarare att när mönstret leder tillbaka till samma ställe igen, så är det väl snarare att då din mönsterletande hjärna klickar extra hårt när du liksom så här ser bilderna, du ser liksom de suggestiva maskerna i Eyes Wide Shut, och du ser Salvador Dalís kreationer på Rothschild-dansen 1972 och bara they did it again. Alltså, förstår jag, det är väl det som är problemet, att du liksom så här, det är därför du återkommer dit hela tiden, för att när den röda tråden löper mot den delen där du vill att den ska finnas, då är det liksom oemotståndligt på något sätt.
Jo, men att man inte då tänker nästa steg och funderar på, okej, men vem tjänar på att underblåsa antisemitism? Vem tjänar på att jag sitter här och skriker, det är judarnas fel? Det steget vågar man liksom aldrig ta, för det är så bekvämt att landa in i...
Du menar the lizard people, eller?
Exakt. Nej, men konspirationsteorin är väl död, och jag tycker att den har varit det... Alltså, jag kan ju skämmas lite för att så här... På min blogg som jag körde, som ju ändå var ganska hade en ganska betydande läsarskara, och även så här i inledningen av Oddpod, så var ju jag ganska immersed i någon slags konspirationsvärld, lite for the lols, att jag lyssnade ju på massa så här poddar och såna här saker. För att, alltså, som ett skådespel så var det liksom kul att vara i det där. Men sen så typ 2016, 2017, det gick ganska fort från att vara kul att vara i det där till att man bara, shit, det är det här som kommer kullkasta världen, typ.
Precis, vi har ju pratat om det tidigare också, att liksom, alltså Alex Jones och så vidare, hur man liksom så här, Bill, man har en annan relation till honom nu än förut, och det är mycket för att förut så var allt det där någonting väldigt perifert. Men på grund av liksom internet och sociala medier och algoritmernas utformning, så är ju det här numera liksom mainstream på ett helt annat sätt. Alltså, de här människorna sitter ju och pratar om Rothschild-festen i Joe Rogans podcast, alltså världens största podcast. Så det är ju liksom inte längre, Alex Jones är liksom inte längre en udda fågel, utan han är den stora produkten. Han är Coca-Cola, liksom.
Ja.
Och det är väl det som också skaver, att så här, när det sitter någon som är helt knäpp som 2000 personer följer och pratar om, drar röda linjer, då kan det vara lite kul, för man kan fnissa lite åt det. Men när det liksom helt plötsligt är, när de här människorna får inflytande på hur världen och kulturen ser ut på riktigt, så är det liksom inte så spännande längre och inte så kul, för att det var liksom, det var kul när det var på skoj.
Och det här tar oss faktiskt till ett avsnitt som jag fick ett insta-dem om häromdagen. Podcasten Obiterdictum, avsnitt nummer 88.
Oj.
Rubriken Tomtenissarna planerade en Columbine-massaker. Det är från 2012-11-13. Läser avsnittsbeskrivningen här. Nästa del av floppfilmcirkeln handlar om K-19, The Widowmaker. och det här, det låter nästan som en parodi på Oddpod, men det står också så här: Billy lyfter fram ett mixtape av Fatima Al-Kadiri, medan Tobias har grottat ner sig i Werner Herzogs 4 timmar långa dödsstraffserie om Death Row.
vi pratar om det, att ingenting har förändrats.
Tobias har sett det moderna snutdramat End of Watch, och så pratar vi om Argo, som var en film om gisslankrisen i Iran. Och utifrån Argo så pratar vi om konceptet based on a true story. Och vad Jocke som tipsade mig på, han sitter och lyssnar om gamla avsnitt som en snuttefilt. Good for you.
Nej, fan, gör inte det. Alltså, det är utmärkt tillfälle att istället lära sig ett nytt språk. Så jag lyssnar om avsnitt 88 av direktum.
Det är obegripligt. Men hans spaning var att i det här avsnittet, jag spelar inga klipp här, det är för jobbigt. Men i det här avsnittet så pratar du om den extatiska sanningen, som alltså inte är en sanning, det är inte sanningen sanningen, utan det är en tillrättalagd sanning som ändå säger någonting om världen. Och det Jocke pratar om, skrev i sitt DM, var att han var imponerad över att det här var 2012, det var ju liksom före någon pratar om post-truth, men det som vi sitter och snackar om där är liksom hur världen funkar idag någonstans.
Jag tippar att det var i samband med Werner Herzog, för han pratar ju mycket om att han letar efter den när han gör dokumentärer, så att säga.
Just det. Och det är inte, alltså, så här, den extatiska sanningen är inte det är inte nödvändigtvis en lögn, men det behöver heller inte ha hänt, utan man pratar om någonting för att illustrera ett verkligt förlopp. Alltså post-truth, liksom. Mm. Men jag var tvungen att lyssna lite på det här, och när vi avrundar det där så är du otroligt för den extatiska sanningen. Du tycker att den ger kludda till världen och den gör allting lite intressantare, och att den vanliga sanningen är så tråkig. Och jag ska inte hålla dig emot dig nu, för det är 14 år senare. Men jag tänker att det snacket hade låtit lite annorlunda idag också, baserat på liksom vad sanningsbegreppet, hur det har förändrats, urholkats.
Ja, jag skulle nog inte helt, jag har nog inte helt vänt mig ändå. Men ja, det skulle det väl absolut göra. Också så här, samma sak där, lite mindre intressant att prata om, alltså idag. Just för av anledningar du nämner, alltså för att det liksom, sanningsbegreppet är mycket mer omstritt på något sätt. Omstritt på fel sätt, kan man väl säga.
Ja, skönt med en liten refresher. Men vi begraver konspirationsteorierna, åtminstone tills vi når slutet av februari, dags för Palme-mordsavsnitten.
Precis, åtminstone till dess att Chang'e-7-sonden försvinner eller någonting sånt.
Ja, då kan vi krypa tillbaka till korset kanske.
Ja, får vi se. Om ni gillar podden så får ni jättegärna stötta oss. Det gör man bäst genom att gå in på patreon.com/oddpod och hjälpa till att hålla dioderna blinkande även det här året. Vi är djupt, djupt tacksamma till alla er som gör det.
Yes, så hoppas vi att starten här i det mörka januari blir bra där ute. Så hörs vi snart igen.
Ha det fint.